Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Hallå, hallå. Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Vi skriver 545 i sanden och låter sommarbrisen föra havet över densamma. Och så säger vi hej. Hej.
Oj! Hej, hej. Det var väldigt poetiskt. Men om det är farligt det jag gör nu. Jag sitter på moln och det är ju klassisk pappapodsmark. Mm. Jag var här väldigt mycket vår allra första poddsommar. Och då satt jag i bastun innan jag hade fattat hur bra du sitter i bilen.
Just det.
Då tänkte jag att jag vill sitta i bastun igen. Det kan komma lite så här vågskvalp. Men enda problemet var att det är 55 grader här. Så jag tänkte först att det kommer bli väldigt njutbart. För jag gillar ju att basta. Men vi får se hur skönt att sitta i 55 grader i... Alltså det var ju ett tag sedan jag eldade den. Men,
många bumprar när du går iväg och tar ett dopp och svalkar.
Ja, verkligen.
Hörru, jag har...
Det kan ju vara en egen bumper liksom, att det är sommar- och semesterredition.
Jag har en nyhet som inte är helt positiv för dig.
Oj då.
Det är en pendang.
Har du frågat fler om hur de minns mig från gymnasiet? Eller?
Nej, men det är en pendang till det jag pratade om förra veckan, att jag har kommit på att jag är kändis.
Just det.
Nu har det hänt vid två tillfällen att folk har blandat ihop dig och mig. Okay. Att det första var Daniel Paris som kom fram på den här 90-talsfesten som jag var på förra helgen eller förra helgen var, och sa jätteglatt så här: "Hej Manne!" Och då gjorde jag bara så här, ha ha ha, och så pekade jag fuck you och gick därifrån.
Oj, ja, det var hårt.
Ja, men det var lite skämtsamt liksom.
Ja, men förstod han vad du skämtade om?
Ja, det förstår jag ju. För sen kom han ju springande efter mig med Katrin Zytomierska i släptåg och bara, nej men förlåt Nisse, förlåt. Ja men gud, jag skojade bara. Sen var det en ganska intressant diskussion i för sig mellan mig och Katrin Zytomierska, för jag drog, då började vi prata lite om det här och var liksom en känd person och var ute, och hon var på sann sån här Katrin Zytomierska manér, typ såhär, men gud vad du är PK, jävla politisk, vad fan. Så där började hon röja runt, och då sa jag så här till henne, vilket jag tycker var en sanningens ord, och sa jag så här, Katrin, om du skulle typ ligga med 18 killar på toaletten och typ börja slåss med 100 tjejer inne på Sturehov, då skulle det bara stärka ditt varumärke, för att du är ju en sån person. Men om jag skulle göra detsamma, fast någon slags inverterad version, så skulle det ju inte riktigt stärka mitt varumärke, eftersom mitt varumärke är att sitta i TV och vara visserligen lite knäpp, men också hyfsat trygg och stabil relationsexpert. Så vi spelar inte på samma planhalva.
Men är det? Jag har kollat nu några gånger, och det känns för mig som att du är, alltså att hon, Anna är ju psykolog och liksom straight och säger som det ska vara, och du kommer med kloka tips, men är ju lite så här utanför boxen, en vanlig kille liksom, som är lite klok men knäpp.
Ja, men det var väl exakt det jag sa.
Ja, kanske det var. Ja. Men jag menar, alltså, man förväntar sig inte så mycket av en kille som är klok men knäpp.
Men vadå? Okej, så du menar att det är, jag kan nu fortsätta och upphöra med min Red Bull-diet när jag är ute?
Nej, fortsätt med Red Bull-dieten, herregud. Ja,
och bara leva rövare, för att mitt fall är inte så stort, så jag kan bete mig hur som helst. Nej, men och sen så var det nu...
Nej, jag tycker du ska dricka Red Bull utan vodka då.
Ja, det är ju min nya standardbeställning, och det har ju fått... Jag ska återkomma till det, vad det har fått för effekter. Men först ska jag bara säga att jag också var med om det här. För jag var nu i helgen på Sandhamn och gjorde Sandhamn osäkert. Och då kom det också fram...
Ja, det har jag följt i sociala medier.
Då kom det fram en tjej / kvinna och sa så här, Manne, hej! Wow! Kul att du är här!
ja.
Och då,
ja,
då gjorde jag, exakt samma grej.
Varandra.
Då gjorde jag exakt samma grej. Pekade fuck you och garvade och gick därifrån. Men hon sprang inte. Hon sprang inte ikapp mig.
Nej, så du fick aldrig veta varför hon trodde det.
Nej, men det är väl för att det är väl som med så här, att man vet Nisse och Manne, att det liksom är pappapodden och så där, att det liksom är man blandar ihop oss helt enkelt bara. Man vet kanske inte vem som är vem. Man hör rösterna och så har man sett ansiktena, men man är lite osäker.
Nej, det är jätteroligt.
Ja.
Ja, nej, men det gillade jag ju såklart.
Ja, men som sagt, så att du förstår ju att det ligger även i ditt intresse att jag fortsätter med det.
Okej, så du menar att jag ska inte börja supa skit mycket nu, bara för att du inte gör det?
Ja, nej, för då kan ju jag då få skit om folk då misstar dig för mig. Men jag tänker att det kan ju skada ditt varumärke som varande nykter alkoholist om du springer runt på krogen och krökar också. Så att det är ju, ja.
Man kan tänka antingen att det skulle vara lite fräscht och spännande, eller så skulle man kunna tänka att det var lite sorgligt.
Ja, så är det ju. Men en annan grej som...
Men det känns som du har supit bort ditt headset i och för sig på Sandhamn.
Supit bort mitt headset?
Ja.
Nej, det har jag inte gjort.
Nej.
Nej.
Alltså, det var en ljudanmärkning.
Ja, jag förstår, jag förstår det. Men ljudet till lyssnarna är kristallklart.
Ja, ja. Det är det alltid.
Men det jag skulle säga också, att det var en ny erfarenhet för mig när jag var där på Sandhamn, för det är ju verkligen lite out of my comfort zone. Jag har inte varit där sedan 1994 när jag var med en kompis till min pappa och hans son som är lika gammal som jag, och vi gjorde en vecka när vi liksom båtluffade med deras såna här tvåtaktare, såna här riktigt med liksom så här diesel, alltså en sån här riktigt härlig med, som det luktar diesel överallt, och så finns det några kojar typ. Så åkte vi runt med den. Det var senaste gången jag var på Sandhamn. Och nu när jag var där då, så var det ju... det är ju väldigt homogent. Det är väldigt mycket... vad ska man säga? Alltså den typen av... Alltså överklass, men också den typen av typ medelklass, övre medelklass, som gärna vill tillhöra överklassen, så att säga. Så det är ju väldigt, väldigt mycket den typen av människor. Om man, och det är väldigt lite av någon annan typ av människa överhuvudtaget. Vilket ju var, det var ganska intressant.
Alltså, alltså man är antingen jätterik eller vill framstå som det.
Ja, ungefär så. Och det som min mission...
Hur kommer det sig att du sögs dit?
Nej, men det var ju Linn, min liksom nya bästa kompis, som också är väldigt besviken på mig för att jag aldrig pratar om henne i podden. Så att nu får hon en shoutout här. Linn,
tycker jag verkligen. Jag har ju träffat henne på frukost, som var skittrevlig. Hon var kanon.
Ja, hon är ashärlig. Det är ju väldigt...
Men det är också spännande, för att hon har ju berättat att ha skaffat en båt.
Ja.
Som ni skulle ta till Sandhamn. Men det såg ut på Insta story som att ni valde en annan båt.
Ja, vi åkte med en sån här snabbbåt från Stavsnäs, som såg en sån här båt. Men det jag ska berätta i alla fall, det som jag fick som direkt när jag kom dit, alltså mitt liksom uppdrag som jag gav mig själv, det var att jag ville ha efterfest, för de stänger ju det seglhotellet klockan 2, och då ville jag gå på efterfest på en stor yacht. Alltså med liksom flera rum och, alltså, eller vad det nu heter på båtar. Alltså liksom någon som kostar x antal miljoner, och där man kan liksom sitta ner och dricka gärna typ rosé som serveras i någon sån här stor silver.
Så alltså, man dricker ur det här lilla utrymmet, du vet, mellan nyckelbenen.
Ja.
Alltså under halsen mellan nyckelbenen på en vacker kvinna.
Ja, precis. Ja,
då blir det inte för mycket heller, för där får ju bara plats ungefär 1,5 centiliter.
Japp, ungefär så. Men det, så det var min dröm. Gärna att jag skulle dricka rosé ur en sån här magnumbutelj, och den skulle vara placerad i en sån här silverisbehållare. Alltså så att den skulle hålla
skall. Är det så att du får bli full på efterfesterna?
Jag kan berätta exakt min teknik. Det blir som en jag har ju nu har många bollar i luften. Jag har ju dels det här att jag ska avsluta det resonemanget som jag påbörjade, som jag kommer komma till snart. Och sen så ska jag också då berätta min taktik. Den är så här att jag tar en fördrink, en dry martini, och sen så äter jag en god middag. Och sen så jag kan också dricka kanske en öl innan fördrinken, att man sätter sig och tar en öl, och sen så är det så här, sätter man sig till bords och då beställer in en dry martini, och sen så beställer jag mat, och då delar man på en flaska vin, och sen så tar jag kanske något lite spritigt till kaffet efteråt. Då har man liksom, då har man ju en ganska schysst grund, förstår du vad jag menar? Alltså sådär. Men sen efter det så övergår jag till Red Bull, alltså kör det rakt igenom. Och jag har märkt att Red Bull, om man är lite så här, alltså lullig så att säga, som man kan vara efter att man ätit en god måltid och druckit liksom hyfsat ansenliga mängder alkohol, så har Red Bullen en ganska konserverande effekt på den alkoholmängden som man har tagit. Alltså att man liksom, att man fortsätter att känna sig liksom upprymd och lite berusad, men det stegras liksom inte. Men sen så kickar koffeinet in istället. Och nu kan du berätta ungefär hur mycket koffein det är i en Red Bull. Det är, vad är det?
Ja, det är det är mycket mindre än en Nocco. Det är ungefär 100 milligram.
Ja, och vad är det i kaffekoppar? Vad brukar man säga?
Ja, men det är väl 2 kaffekoppar.
Ja, och då kan man säga så här att jag snittade väl de här 2 kvällarna när vi var ute 7-8 Red Bull. Så det är ju ganska...
Oj!
Det är ju alltså... Vad blir det då?
Det är
ju alltså
det är bra, schysst i det.
Ja, det är ju liksom 16 då. Alltså 14-16 kaffekoppar på en kväll.
Ja, jävlar.
Exklusive den här kaffekoppen som jag tog på maten. Så att då blir det ju, får man ju lägga till den. Så att det blir ju väldigt mycket att man är uppe i varven då, och blir ju inte speciellt trött, och istället för bakfull så vaknar man med lite hjärtklappning. Så att alltid är det något, är det ju. Men nog om det resonemanget. Det som jag kom på då, att jag ville över allt annat i världen ha efterfest på en sån här yacht. Och då märkte jag ganska snabbt att min sedvanliga taktik att då försöka samtala med kvinnor som är någonstans mellan 28 och 37, vilket har blivit min liksom någon slags åldersspann som jag tydligen håller mig emellan, så märkte jag ganska fort att de kvinnorna ägde i otroligt få fall, närmare procent noll, de här yachtsen som jag vill åt. Däremot så fanns det väldigt många män i 55-årsåldern som hade såna här yachts. Så jag övergick helt enkelt till att sluta ragga på 28-37-åringar och gick direkt på de här rika riskkapitalisterna eller tech-miljonärerna eller startup-personerna eller vad de nu kan vara. Och började samtala med dem. Och min grej då var, då tänkte jag faktiskt lite på din gamla taktik att man ska klä ner sig. Fast jag förvandlade lite grann. För du hade ju din taktik när du ville få tjejer då när du var i 25-årsåldern.
Ja, precis. Jag gjorde det liksom, det var väldigt utstuderat för att jag vill ändå ha. Det var ett par Karin Wester mjukisbyxor som jag alltid hade, som såg rätt speciella ut, för de hade väldigt låg gren.
Just det.
Vilket ju var liksom så här nytt Karin Wester-aktigt snitt. Hon var väl ung och lovande då, design Karin Wester. Men samtidigt såg de extra avslappnade ut och var väldigt mjuka. Och det visade sig, alltså första gången var, jag hade ju varit ganska uppklädd innan jag gick på krogen. Första gången så var det väl att jag liksom inte hann byta, men jag märkte att det var en stor, stor succé. Att jag hade sett alldeles för tillknäppt ut innan.
Ja, att du framstod som liksom också lite ofarlig på något vis. Att det var liksom inte, att det var en ulv i fårakläder skulle man kunna säga.
Ja, men och samtidigt som att, precis, det, man framstår som väldigt så här. Ja, men samtidigt som det är någon slags power move, så det är ändå liksom ganska alfahannigt på något sätt att sätta sig i fönsterkarmen med sina mjukisbyxor och liksom utstråla att jag behöver verkligen inte anstränga mig mer än så här.
Jag står över allt det där. Och det var lite det jag anammade då, fast jag gjorde det på mitt sätt. Jag presenterade mig nämligen som fattigast i Farsta. Vilket ju många tyckte var väldigt roligt då. Att jag liksom absolut inte överhuvudtaget hade något sånt helst intresse av att tjäna pengar. Och jag försökte inte heller överhuvudtaget anspela på att jag hade pengar. Utan jag sa, utan jag liksom sa också att jag drack Red Bull för att det är så dyrt med drinkar och så vidare. Att det liksom är billigare att betala 45 spänn för en vodka Red Bull utan vodka, med en liten limeskiva i, istället för att betala 200 spänn för några centiliter vodka i nämnda dryck. Och det här tog skruv. Så redan första kvällen så var jag, blev jag inbjuden då på en efterfest i en yacht med precis det som jag ville ha. Den där stora magnumbuteljen med rosé och på den där, i den där isbrickan, och såna här vita plast, såna här, som är helvita plast champagneglas som man brukar ha på båtar ofta, har jag tänkt på, att det är, verkar vara någon sån attiralj. Och hade the time of my life och satt liksom uppe, eftersom jag var då så hög på Red Bull, så var det ju inga problem att hålla mig vaken till 5:30 på morgonen och sitta och gaffla med de där gubbarna. Och då kunde jag ju liksom gå på rosén, för att då var det liksom, då var det ändå, då var man i någon slags safe space, ett tryggt rum, plus att det är jävligt svårt att liksom bli, om man har, om man hållit sig borta från alkohol så pass många timmar som det är. Just mellan det. Typ 11 och 2 och då tar man, hinner liksom,
du räcker inte med någon magnumflaska rosé.
Nej, man hinner liksom inte bälja i sig så mycket rosé så att det egentligen ska ta skruv, plus att koffeinet i kroppen liksom på något vis stöter bort allting. Så det var ju ett vinnande koncept, och det var så vinnande så att jag och Lin då, som var där, vi hade bestämt oss för att vi bara skulle stanna en natt. Alltså vi skulle, hon ringde mig spontant på torsdagen och tyckte vi skulle åka fredag, lördag. Och då sov vi, vilket får mig nu att komma in på andra delen i den här berättelsen om min vistelse på Sandhamn. Då sov vi nämligen i hennes kompis familjs stuga som de hade hyrt. Hon var där med sin familj då, två barn och man. Och vi, barnen fick liksom skuffas undan till den stora sängen, och vi fick sova i barnens rum i våningssäng. Så där sov vi första natten. Och sen så...
Jag har också sovit i våningssäng den här veckan.
Gud, vi har så mycket gemensamt. Vi vet inte, man vet inte var jag börjar och du slutar, skulle man kunna säga.
Nej. Det är därför Daniel Paris och folk i Sandhamn har så svårt.
Ja, de bara, där är den där killen som sover i våningssäng.
Som sover i dubbelsäng. Våningssäng heter jag, inte dubbelsäng.
Ja, men i alla fall, så att när vi kom då ner till byn då, när vi hade vaknat till liv där vid 12:01 på lördagen, så blev vi så himla sugna på att stanna en natt till. Men då visade det sig att då skulle de ha någon typ av besök, för det skulle komma några barn och sova över med de där barnen, så att då var vi inte längre välkomna i den där stugan. Och då försökte vi då tänka ut hur vi skulle göra, och då sa vi så här, då försöker vi nu att få ett rum på hotellet, vilket vi förstod skulle vara väldigt svårt eftersom det var lördag och någon slags högsäsong.
Så då, jag vet vad du gjorde
då,
du sa att det var Manne Forsberg.
Ja, exakt. Och så nej, men det vi gjorde var att vi, jag och Linn spejade lite i receptionen för att se om det var en man eller en kvinna som stod där. Och då visade det sig att det var en kvinna i just den här 28, mellan 28 och 37 års åldern. Så att då bestämde vi så här, ja, nu får du gå in och försöka charma henne lite. Så jag stolpade in, hon var ganska skeptisk i början och sa, vi är absolut fullbokade. Och då tittade jag på henne med min vänaste blick. det, du vet, min värnaste Blickman. Den känner du till.
Mm.
Ja. Och sen så, och sen så sa jag det.
Någon vänblick känner jag inte till. Du behöver en blick som, alltså, när, om du vill ha någonting så är det en väldigt intensiv blick.
Ja.
Alltså, när du vill ha någonting så vill du verkligen ha det.
Ja, men jag,
det är snarare så.
Ja,
du brukar inte se vän ut då. Precis.
Ja, men jag la undan den blicken.
Ja.
Och så satte jag på min
vän. Det var inte att du vill ha springmaskmedicin på apoteket och det är slutblicken.
Nej, för att det här var ju ingenting som jag hade rätt till överhuvudtaget. Eftersom det var fullbokat på hotellet. Så jag förstod ju att här är ju charm liksom, ledordet. Mm. Så att då var hon väldigt skeptisk och sa vi absolut fullbokade. Och då sa jag så här, jag såg att hon hette Jessica, så stod det på en namnbricka då som hon hade på sin snälla arbetströja. Och vänta två sekunder bara. Det blir en liten paus i historien här bara.
Vad är det, Jojo? Den ligger på laddning här. Kom. Här, varsågod. Stänger du dörren?
Ja, men då såg jag då att hon hette Jessica, för det stod på hennes namnbricka som hon hade på sin arbetsrock eller vad det heter, sin uniform där. Och så då sa jag så här, Jessica, nu har jag en idé. Du ger mig en liten lapp och en liten penna. Så gör vi så här att jag skriver ner mitt namn och mitt telefonnummer på den. Och sen så om det absolut, Jessica, mot all förmodan skulle av någon anledning bara dyka upp ett rum, att det var någon som bokade av, så kan väl du snälla slå mig en signal. Då började hon titta på mig lite mer, alltså det fanns en annan nyfikenhet. Så då skrev jag ner det här.
Jag trodde du skulle säga att så här, Jessica, om du fixar ett rum, då lovar jag att du ska få mitt nummer. Om du vill träffa mig sen.
Det var väl nästa liksom, steg i argumentationen, om inte det här skulle bita. Men det visade sig att Jessica tyckte att det här var lite roligt. Hon gav mig en lapp och så skrev mitt namn och nummer. Sen gjorde jag också en blomma och så gjorde jag tre stycken hjärtan på den här lappen. Och sen så la jag den och så sa jag till Jessica, nu får vi se vad som händer. Jag förstår att jag antagligen kommer att bli besviken, men om det nu dyker upp någonting så får du slå mig en signal. Sen gick jag och Linn iväg och drack lite kaffe och åt en jättegod köttbulls-levain. Alltså det var liksom som en, det var som med lite tomatsås till, så att det var som att käka liksom en italiensk köttbullsmacka kan man säga. Fast med franskt bröd. Det var väldigt mycket crossover. Och då när vi satt där i allsjöns ro och i skuggan, för att det var varmt i solen, så ringde min telefon och då så hörde jag en vänröst. Hennes röst var också vän, precis som mina ögon, som sa: hej, det är Jessica från Seglarhotellet. Vet du, vi har fått en avbokning, men det är ett stort men. Och då tänkte jag så här, nu kommer ju allt gå åt helvete, nu är det något som är fel här. Det är tyvärr inte havsutsikt. Och då sa jag att Jessica, vet, Jessica, det spelar absolut ingen roll.
Helvete, Jessica, jag trodde vi var vänner.
Då sa jag det, Jessica, vet du vad, jag förstår att jag är lite besviken, jag är lite upprörd, men alltså, nu när du ringer mig och säger det på sådana här snällt sätt, så tänker jag faktiskt fundera på att acceptera ditt erbjudande och komma tillbaks ganska fort nu och checka in och vara på det där rummet. Så gjorde vi. Så då fick vi ett rum och det var helt underbart. Och samma män som jag hade raggat upp kvällen innan som fattigaste Farsta befann sig även denna kväll på Seglarhotellet, vilket innebar att jag även denna kväll fick åtnjuta en efterfest på en yacht. Så att jag liksom gjorde...
Det var på samma eller på en annan?
Jag var på samma båt. Och det var ju... Så man kan ju säga att det var ju en 5+-vistelse i Sandhamn.
Men tyckte inte de att din image som fattigaste Farsta föll lite när du hade checkat in på Seglarhotellet?
Nej, men vet du vad? Då sa jag att det är mamma som betalar och så hänvisade jag till Linn.
Okej, och det var sant?
Ja, och det var sant. Ja, alltså vi delar ju på det. Men det var ju för att jag skulle upprätthålla min fasad så sa jag att mamma betalade.
Ja, men så då var inte sant?
Nej, det var inte sant att mamma betalade. Mamma la ut, så kan man säga. För fattigaste Farsta hade inte just nu, var inte exakt teknik vid tillfället stad vid kassa. Men det kommer han bli inom kort.
Ja.
Det ska vi se till.
Ja, det kul.
Ja, men det var en grej till då med att vi var hos den här barnfamiljen som jag vill berätta.
Ja.
För att då fick jag uppleva någonting som jag men nästan aldrig upplevt. För att jag har ju lite grann
undvikit sammanhang med barn, mina barnfria veckor. Utan då har jag ju mest liksom rört mig i lite mer vuxna kretsar så att säga. Men nu var man ju hänvisad till barn eftersom vi bodde tillsammans med de där barnen. Och då,
hur gamla var de?
Ja, de var väl i, ska jag säga, 5- och 10-årsåldern ungefär.
Uh-huh.
Och då fick
det passar
jag...
ju jävligt bra ändå eftersom vi har en pappa-podd som handlar om föräldraroll och hänga med barn och sånt.
Precis. Vilket jag ju gör 50% av tiden.
Ja.
Ja, så är det. Men då fick jag testa att vara en sån här skön kille som liksom kommer och som är lite spännande och som inte har barn och som barnen tycker är lite exotisk, för att han så här, dels rökte jag, vilket de tyckte var liksom så här, det var ju jättekonstigt att jag var liksom, att det kom en gubbe och satt och rökte, för det hade de blivit itutade säkert att det är livsfarligt, det är ingen som gör nu för tiden. Så det gjorde jag, det tyckte de var väldigt spännande. Och sen så kunde jag ju också hålla på och berätta lite så här,
du måste bara reda ut det här en gång, för det har varit så jävla många turer med det där de senaste månaderna i podden, att du säger att du hade ju liksom en lång snack som så var så här, det är så jävla briljant med vape, det är det enda jag vill hålla på med. Och sen så var det något annat snack som var om att rökning är bara någonting som du ägnar dig åt när du druckit alkohol.
Ja.
Det går inte ihop.
Nej, just nu så är jag inne i en period som närmast går att likna vid när jag var yngre, när jag var utomlands, att man helt plötsligt blev en stor rökare. Så just nu, så jag är inne i en period när jag liksom är någon typ av...
Även när du jobbar och så, eller?
Nej, det gör jag absolut inte. Utan det är bara på helger och på kvällar kanske. När jag kommer hem från jobbet och jag sitter på balkongen. Känner du till att jag har en balkong?
Ja, jag har sett det.
Ja. Så då i alla fall så satt jag och fick vara den här roliga farbrorn som cyklade, tävlingscyklade fort när vi skulle cykla till hamnen och var liksom lite galen och knäpp och sa fula ord som snopp och bajs och sådär, och var lite allmänt stökig, och jag kunde också fungera lite grann som, och de här olika föräldrarna skrattade också lite förtjust och också lite förskräckt åt mina konstigheter så att säga. Det var en väldigt rolig upplevelse också. Vilket också bidrog till att det här blev en 5+ resa till Sandhamn.
Det går nästan för bra nu. Var det förra veckan? Nej, det kanske var förra veckan precis, som hade en 7+ midsommar.
Ja, just det. Ja, det är mycket som är på plus nu i livet. Nu kan det bara gå till helvete.
Ja, och vad händer nu framöver? Du ska ha någon slags semester nu.
Nu ska jag i morgonbitti, alltså när det här läggs upp, så är jag Jojo på väg till Nynäshamn och ska åka till Gotland där vi ska spendera 2 veckor. Manne ansluter i helgen för att han är nu den här veckan på Gotia Cup i Göteborg med sitt fotbollslag. Så han kommer komma nästa vecka och vara där.
Ah, nice.
Så att nu kommer det vara klassiska avsnitt från Gotland här de närmsta 2 veckorna. Så att så har det varit för mig i alla fall. Otroligt har det varit. 5+.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Vi har ju, alltså det är väl något slags, Det känns som att det är någon slags världsrekord i familjesemester vi håller på med just nu.
Mm-hmm.
Alltså det blir så himla mycket familjesemester när, eftersom jag är föräldraledig, så då är jag ju verkligen liksom ledig med alla barn i, vad är det, 8,5 veckor eller någonting. Nej, 10 veckor. Hur länge är de lediga? Hur länge som helst.
Ja,
jag vet inte. En ändlös sommar.
Ja.
Alltså från då, nej, inte, ja men det är väl drygt 8 veckor helt enkelt. Är jag ledig med dem. Och nu har Sara anslutit också, vilket ju är jättekul och mysigt. Men det är liksom som, det tog en stund att acceptera det här rutinbrottet som det är. För att jag och Adrian, när jag var förälder, har kommit in i en otroligt bra lunk, som jag förstod att den kommer gå åt helvete när barnen ska vara lediga. För att då måste jag ju liksom satsa på storbarnen, och då kommer ju både jag och Adrian får stå tillbaka lite.
Just det.
Och nu är Sara med i matchen. Men det är, och det är ju skönt att ha två. Men ändå, det lättaste var nog ändå att ha bara ett barn och vara ensam.
Just det.
Även om det var väldigt mycket tråkigare på alla sätt. Och jag vet inte varför egentligen det blir så. Men vi har kuskat runt så jävla mycket. Först så var vi ju,
men vänta, vänta, varför det blir så? Om minnesgoda lyssnare som vet hur den här podden har, de lyssnat på den de senaste 10 åren, vet ju att alla era somrar är det enda ni gör, jag håller på att kuska runt.
Men varför har det blivit så då?
Varför har det blivit så? Du vet ja. Inte hur det har blivit så. Ni har ju massa olika syskon som ni besöker, ni har olika landställen, ni har Maln, sen så ibland åker ni iväg på någon utlandsresa. Alltså det är ju det enda ni gör, håller på och kuskar runt.
Jag tror framförallt att
som ett resande sällskap. Ni kanske har lite resande i blodet på något vis, att ni har sån släkt.
Jag tror att vi har en ganska rastlös energi.
Ja.
Och problemet är ibland är jag
vilken
inte
insikt.
Dugg rastlös. Ja. Men det var någon dag som jag kom på att jag kunde hälla en balja med vatten på vår altan till Adrian.
Ja.
Och det var fint väder, han tyckte det var skitkul. Jag fick
du menar fylla en balja med vatten, inte hälla.
Vad sa
alltså, jag? Men hälla, det var som att du så här, jag såg framför mig att du hällde ut en balja vatten på altanen och sen så satte du och läste.
Jag drog dit Adrian vattenslangen från framsidan genom huset och sen så fyllde jag en balja med vatten som man kunde leka i. Och då tänkte jag så här att så här kan jag ha hela sommaren. Jag behöver inte göra någonting annat.
Ja, just det.
Men just precis då så var barnen och Sara väldigt rastlösa.
Mm-hmm.
Och sen någon annan gång kanske de inte alls är rastlösa, men då kanske jag blir rastlös.
Just det. Men är det alltid de som är en enad front och du som är på den andra sidan?
Nej, det behöver du faktiskt inte vara.
Nej.
Alltså det vi har gjort nu, först så var vi i Nyköping, eller Labro Ängar hos Moa, ja, som var borta hennes familj och fick låna hennes hus en vecka. Och sen så har jag och de stora barnen åkt till Småland, och sen så har vi nu varit i något som heter Camp Järvsö.
Vad gjorde ni i Småland?
Det är också Moa, den systern, hennes, okay, alltså min svågers familj har ställt där.
Okej. Okay.
Så vi typ sprang och badade och.
Men då blir det väl ganska naturligt, tänker jag, ändå någon typ av nomadliv, eftersom du har så fruktansvärt många syskon. Så blir det lite kuskande. I och för sig så är det väl mest Moa och Anna som är de
precis
som besöks. För att Jojo har väl inget.
Jojo och Minna.
Nej, de har väl inte någonting som ni på samma sätt besöker. Minna kan ni ju bara besöka genom att gå över gatan typ.
Exakt, hon är väldigt nära. Nej, men det precis, det stämmer. Och sen så åkte vi till Camp Järvsö. Det var faktiskt otroligt, för att det är ju väldigt naturskönt där Järvsö. Det här var utanför vid en sjö som heter Kalvsjön. Och jag och Sara har en idé om att en gång per år så ska vi göra någon så här liten friluftsig grej i Sverige. Förra året var det Riksgränsen, någon gång var det Höga Kusten och sådär. Och det brukar alltid mötas av väldigt vilda protester.
Och ett år var speciellt du i Nikkaluokta. Och var, fast det kanske var på vintern.
Ja, Saltoluokta, precis.
Var det på vintern kanske? Eller var det på sommaren?
På vintern var det, och turskidade med barnen en hel vecka.
När du också fick vara den sämsta pappan enligt de andra föräldrarna, men den bästa pappan enligt alla barn. För på ditt rum så fick man göra lite vad som helst.
Ja, exakt. Så att det var en hubb. Vilket jävla minne då?
Helt plötsligt så mindes jag någonting som vi pratade om i podden.
Ja. Ja, jag blev väldigt smickrad faktiskt och rör. Känns som du har verkligen byggt mig under avsnittet. Först de här personerna som trodde att du var jag, och sen där att du minns allt som hände i Salto.
Ja, bara för er, för eventuella nytillkomna lyssnare, så kan jag bara sammanfatta det kort som att mannen var på en strapatsrik semester vecka när han slog på tur med Iris och Rut i Salt och Lukta, och det skulle vara turskidor varje dag och det skulle vara goda middagar och samkväm framför olika brasor, och då var det massa olika medelklassfamiljer där det var massa olika skärmförbud och det var olika godisförbud. Exakt. Och annat. Men i mannens rum så var det som Sodom och Gomorra. Där fick man liksom tillgång till allt. Det var som att gå in på någon typ av fristad. Alltså det var som att åka till Mexiko om man är i USA. Mm. Till,
folk satt och vejpade och ja, drog linor, alltså stora som pepparkaksbak.
Ja, in i ditt rum. Mm. Ja, så att det, ja.
Nej, barnen var rätt små. De var ju typ 4-8 kanske.
Ja.
Något sånt. Men, nej, men det, allt detta stämmer. Och jag var också den enda föräldern som inte hade sin partner, sin medförälder med sig.
Just det.
Vilket jag vet inte om det var till min fördel eller nackdel egentligen.
Alltså i de andras ögon eller i dina ögon?
Nej, i de andras.
Alltså någonting som sticker ut.
Det är okej att han har det här gränslösa rummet för att han har ingen annan förälder, eller oj, det här var ytterligare en sak som var konstig med honom, han har ingen annan förälder med sig.
Men en sak som anses vara väldigt konstigt som jag har märkt nu, för att jag, om jag nu får fortsätta plugga Linn eftersom hon så gärna vill att jag ska prata med henne, så är ju det en vänskap som sticker ut när vi är ute tillsammans, för alla tror ju att vi är ihop och att vi är ett par och så vidare, men det är ju samtidigt det, vi är ju de bästa wingmansen för varandra, för att det är ju, alltså om jag kommer till en snygg kille som hon vill träffa och presenterar henne, det blir liksom, det blir väldigt
det är alltså, ett paket som du räcker fram.
Ja, och samma sak gäller ju om jag ser någon som jag tycker är lite intressant, så kan ju hon gå fram, för det är ganska ofarligt för en tjej att gå fram till en annan tjej, alltså en om man ska hålla och approchera, och liksom bryta isen och presentera mig som ett geni och sådär och säga alla goda egenskaper. Men det är väldigt många som inte förstår det här överhuvudtaget, alltså som liksom inte kan, som har olika vadslagningar om att inom 5 år är vi gifta och sådär och så. Och det är ganska intressant tycker jag att det kan vara så. Att man i det här, vi skriver 2023 i våra vita kalendrar som vi tillverkar själva med lite kurbitsmålningar på försättsbladet, och det är fortfarande så att en man kan inte vara kompis med en kvinna. Har vi inte kommit längre än när Harry mötte Sally, som faktiskt kom, vad var det, 1986 kanske?
Fast vi har väl kommit längre då, om det här uppfattas som så positivt.
Nej, men det uppfattas, det vet jag inte om det uppfattas som positivt. Jag menar bara att det är positivt i raggningshänseende.
Ja,
men det uppfattas som uppseendeväckande.
Men de ska ju inte vara helt bekväma och säkra, de här tjejerna ändå, som Linn raggar upp till dig. För det,
nej, de tycker nog att det är lite spännande. Jag menar mer så här, folk i ens omgivning. Alltså att folk liksom, som inte tror på riktigt att ni är väl inte bara kompisar, eller hur?
Jag tror på det.
Ja, det vet
jag. Men jag är ju väldigt modern.
Du hade ju mängrupper redan på 90-talet. Så att, du vet ju precis vad det handlar om.
Ja, i och för sig. Det var ju ett könsseparatistiskt forum. Så att man kan tänka sig att jag skulle verka för könsseparatism.
Så jävla omodernt att inte kvinnor får med i mängrupper.
Ja, verkligen. Ja. Och dåligt faktiskt.
Ja, men förlåt.
Men de ska inte vara helt säkra, de här tjejerna. För såg du den här otroliga dokumentärserien Uppdrag granskning? Minns han inte vad han heter, en man som har flyttat från Norge och som startade en ganska hemsk juridikbyrå, Arbetsrätt, som ringde upp vanligt folk som hade fått sluta på sina jobb och skulle representera dem med en så här tokfakturerad, så en vanlig tjabbare som hade jobbat på ett helt vanligt jobb kunde få en faktura på 150 000 för att de på något vis skulle representera den personen arbetsrättsligt.
Det är ju sån här klassisk...
Har du sett det här?
Nej, men jag minns det vagt, men det är klassisk sån här Percy Nilegård, för att dra 90-talsreferens, när han säger, när han använder sig av affärstekniken management without asking any questions first.
Ja, exakt. Så var det, och ja, men det fan inte ens minst vad den heter. Den ligger uppe på uppdragsgranskning nu, kom bara för några veckor sedan. Helt otrolig, en komplett galning som började på den här byrån också. Han köpte in ett privatflygplan.
Jaha.
Så att förutom då att han fakturerade 2000 kronor i timmen för någonting som de kanske inte hade efterfrågat, så var han också på så här, ja, men 50 000 för att jag flög från Blekinge till Göteborg.
Apropå flyga, vet du att jag och Li, nu blir det Freudian slippar. Jag och Linn skulle, för Linn har ju den förmågan att hon raggar upp väldigt rika män. Så att vi skulle flyga helikopter från Sandhamn till Stavsnäs.
Oj.
Men sen så var det en, hon är lite skrockfull ibland, fan jag pratar om Linnar avsnittet, nu kommer hon bli så nöjd. Då var det en person som mässade henne på morgonen och som inte hade en aning om att vi hade de här helikopterplanerna, men som hade drömt att hon hade haft något problem med något flygplan och att han inte fick kontakt med henne. Så att då fick vi avstå den här flygturen och istället ta den här expressbåten till Stavsnäs istället. Men ja, ja.
Fan vad störigt för dig.
Jag blev mest arg för att det hade blivit en perfekt story, alltså på Instagram, ja. Om man flög helikopter hem från Sandhamn.
Men det skulle komma fram till i alla fall var att han dömdes och fick näringsförbud, men hittade någon wing woman som han anställde som BD för ett nytt bolag som hade samma koncept. Och där de dömdes nyligen, den här nya BD:n som han inledde en relation med, för att de tillsammans våldtog en anställd på en julfest.
Oj, alltså det var verkligen så här, det var verkligen ett as på så många nivåer. Det var liksom inte bara så här blåsa folk på pengar, utan det är så här, om man slår upp så här genom ond i en uppslagsbok så blir det liksom en bild på den här personen och det där paret.
Ja, verkligen. Nej, men så att så det kan ju vara ett ligga er i fatet då, den här raggningsmetoden, att den är så aktuell, den dokumentär. Men det var inte det vi skulle prata om, utan jo, Camp Järvsö.
Du menar, alltså, vänta, om jag bara får dra ditt resonemang till sin spets. Du menar att kvinnor som, eller män då för den delen, som vi gemensamt approcherar med anledning av att en av oss är intresserad av personen i fråga, då kommer direkt tänka, de kommer ett, blåsa mig på pengar, två, våldta mig. Så att det på så sätt kan ligga oss i fatet på grund av den här uppdraggranskningdokumentären.
Exakt, så att det hade varit, alltså det går ju bra nu med den här tekniken, taktiken, men tänk om det hade varit förra sommaren innan dokumentären släpptes.
Ja, jag fattar.
Då hade ni ju vadat i könsorgan.
Jag fattar, så att det blir liksom, alltså vi missar många för att det är många som drar öronen åt sig för de har sett.
Ungefär som strömmingsfisket här omkring.
Ja, jag fattar.
Där jag befinner mig, att det är väldigt urvattnat nu. Det finns inte så mycket kvar. Men, och sälarna är magra till följd av det och sådär. Och det finns inte så mycket säl. Så det är lite sorgligt. Jo, men Camp Järvsö var ett sånt ställe, du vet, där det naturskönt ligger vid en sjö. Det finns vandringsleder och sådär. Ja. Men det sjuka och som jag aldrig varit med om förut var att det fanns så här, en gympasal i full size, alltså från 70-talet.
Ja.
Där allt fanns, du vet, så här,
ribbstolar.
Ribbstolar, men också, du vet, så här, alla typer av bollar, bandyklubbor, mitsar, boxningshandskar, basketbollar,
såna här
bollar som man hade, killerball, tjockmattor, allt sånt fanns.
Vad hette de här
som man dygnet runt?
Vad hette de här som man rullar fram på jul, som hade någon så här brun skinnmatta ovanpå, som var i någon slags
furu?
Plint, ja, precis. Plintar fanns.
Plint fanns. Sara och jag hjälptes åt att rulla fram den. Det enda var att man trampar ju på en pedal för att få upp plinten på jul.
Ja.
Den kunde man inte låsa fast som man ska kunna, så att Sara fick stå på pedalen samtidigt som jag sköt. Det var det enda dåliga jag kan säga. För att det var så en gympasal som var obokad då, men som var tillgänglig dygnet runt.
Jaha, jäklar.
Alltså, så att alla kunde vara nöjda då, Adrian och vi och barnen. Och det var också samma sak med ett fullt utrustat gym.
Jag undrar, folk, vet du vad jag undrar då?
Det också var att man kom in dygnet runt.
Då undrar jag om den gympasalen hade samma koncept som Gröna Lund hade fram till 50-talet. De hade ju som slogan barn och sex. Eller som slogan, de hade det som affärsidé. Att det var, på dagen så var det ju barn och på kvällen så var det sex. Så på dagen var det liksom saker som hände för barnen. Det var lite roliga clowner, det var lite tivoliaktigt. Och sen på kvällen så bytte Gröna Lund skepnad och så blev det liksom mycket strippshower och sådär.
Alltså jag vet faktiskt inte, för det senaste vi var där, trots att det var dygnet runt, det var klockan 10. Så det kan mycket väl ha hänt sånt efteråt.
Ja.
Och det undrar man väl om. Men så vi var där några nätter, och då är det, och sen så har vi varit på hos min syster, också i Hälsingland, på Arv. Och sen nu är vi på Malm sen ett tag tillbaka.
Mm.
Och det är två saker som jag skulle ta upp. Det ena är att det var en kväll när vi var då på Camp Järvsön, när Iris och Sara gick på en kvällspromenad. Jag skulle lägga Adrian. Mm. Och det gick liksom inte geschwint. Det gick inte superdåligt, men han hade lite svårt att komma till ro, var lite gnällig. Och så föreslog Rut att hon skulle ta honom.
Mm.
Det var en sån här svår läggning också, för det var första natten på det här stället. Det var en ny miljö för honom. lite svårare att komma till ro då. De vanliga knepen kanske inte funkar. Och så lät jag henne ta honom. Mm. Och först kände jag att alltså för fan vad mysigt. Alltså vilken, alltså vilka livsgoals att ha liksom ett barn som lägger ett annat barn.
Först det här med baljan. Dels, och sen det här med att du utlägger barnet.
Ja.
Du kan ju abdikera som förälder.
Alltså är det?
Du skulle ju kunna abdikera som förälder nu och dra dig tillbaka. Your work here is
nästan.
Done.
Ja men typ så och
men det är väl inte bara en helt positiv känsla, tänker jag, eller?
Nej, men jag ska komma till det. Nej, men det positiva då var ju dels att jag slipper ett arbete som ligger framför som är ganska jobbigt. Mm. Men sen också liksom att ja, men hon känner den både kärleken och ansvarskänslan. Det är ju fantastiskt.
Ja.
Men sen ganska snabbt, när det gick så jävla bra för henne. Alltså dels så ville han det. Mm. Han ville hellre lägga sig av händerna mig. Fast jag har betydligt mycket större erfarenhet på området.
Ja.
Och dessutom så hade hon så jävla gosigt. Så att det gick snabbt över till att jag kände en lite, du vet, bitterhet över att det gick så sjukt bra för henne. Så att jag inte kunde glädja mot de här första sakerna jag sa fullt ut.
Men kunde du,
jag
känna, märkte, kunde du känna att det fanns fortfarande någon typ av glädje kvar? Eller var det bara översmolkat av den här bitterheten och att allt blev bara förstört? Eller kunde du dela upp
Nej, det var
vis?
Typ 60% bitterhet och 40% glädje och stolthet.
Okej, men det är väl ändå...
Men när Sara kom hem så var det liksom så här, vet du vad som hände? Rut la Adrian och alla var glada. Så jag det är första gången jag berättar för någon om den här bitterheten nu.
Okej, så att officiellt så har det, i familjen och utåt så har det varit 40% som har talat. Alltså det är lite som...
Absolut.
Det är lite som den här, att de här 1% som är rikast. Alltså att det är de som hörs mest. Så var det liksom 40%.
Nej, det här fick vara helt tongivande och jag var nog så liksom översvallande i mitt beröm av Rut. Så att Iris bad att få lägga Adrian nästa dag.
Okej, gick det lika bra då?
Ja, det gick superbra också. Däremot så ville hon inte sova med honom som Rut hade gjort sen hela natten.
Och hur, om du jämför då första kvällen när det var 60% bitterhet och 40%
glädje. Ja, men
nu
är jag gett upp. Alltså nu var det väl liksom så här, allt med mitt föräldraskap är bara skit.
Ja,
eller nu... ja, jag kanske lyckades med de här stora, men den här lilla, jag vet inte, de gaddar ihop sig mot mig.
Det är bara jämngrått.
Ungefär som Karl-Ove Knausgård sa, att man måste ha 3 barn. Alltså det är inhumant att ha färre. För att då är de... numerärt överlägsna överlägsna föräldrarna. Och det är bra för dem att vara det. Eftersom föräldrarna är såna dominanta och mäktiga figurer.
Men det är, då har man någon slags altruistiskt tankesätt. Om man tänker sig att man skulle också kunna vända på resonemanget och säga så här: man ska bara skaffa ett barn så att man är i överläge hela tiden.
Alltså det är sjukt med den här bastun, måste jag bara säga. Alltså nu är den nere på 45 grader.
Mm.
Den har sjunkit och nu har jag försökt vädra här. 10 grader bara på 45 minuter.
Ja.
Alltså jag, det ska bli så skönt att bada sen. Men jag måste också säga det att i och med att vi har åkt runt så mycket så har vi ju liksom bråkat rätt mycket.
Mm-hmm.
Alltså särskilt tror jag i bilen så skriker vi mycket på varandra och sådär.
Mm. Vad kan det vara ni skriker om? Är det liksom allt,
jag kan ge ett väldigt konkret... Ja, men ofta är det så här, du hade det här tonfallet.
Mm-hmm.
Att alla är rätt sura. Men sen så blir man sur på hur någon annan låter när den pratar med en, du vet. Men en väldigt konkret sak som hände, det var att vi var båda sura, Sara och jag, på att barnen pratade så himla högljutt. Och hade liksom högt ljud på sina mobiler och sånt där.
Just det.
Och Adrian sov och hade gjort en stund vid att han skulle fortsätta med det. Och sen så, så vi hade bråkat med dem om hur högljudda de var.
Just det.
När vi åkte bil. Och sen så vaknade Adrian till.
Ja.
Och hans huvud låg liksom så här framåtlutat på ett sätt som såg obekvämt ut istället för att vara tillbakalutat.
I barnstolen. Jag vet precis hur det ser ut. Man tänker så här, så där kan man ju inte sitta. Men barn verkar ju ha en förmåga att kunna vara lite mer gjorda av gelé och kan ju sova och leva i alla möjliga konstiga ställningar.
Ja, det ser väldigt disharmoniskt ut. Så att jag tryckte bak hans huvud och smekte över hans panna.
Ja.
Och det tyckte Iris såg helt sjukt ut. Alltså hon tyckte i princip att, för att när hon tittade upp, jag registrerade att han hade öppnat ögonen lite grann, men bedömde att han skulle fortsätta sova om jag smekte på hans panna och lutade bak huvudet.
Just det.
Men för Iris, som hade blivit bråkad på för att hon kanske skulle väcka Adrian, hon tittade liksom upp och såg det som att, hon såg det som att jag bände i hans huvud och då öppnade han ögonen.
Ja.
Så... Och det tyckte hon var jättesjukt gjort. Eftersom hon redan var sur på mig så ville hon visa hur jag hade gjort.
Mm.
Så hon satt rakt bakom mig när jag körde bilen och ville liksom ta tag i min panna för att visa hur jag hade tvingat hans huvud.
Ja.
Och händerna råkade komma lite över mina ögon.
Mm. Och då höjdes det röster.
Vad sa du?
Då höjdes det röster.
Alltså, jag typ aldrig blivit så sur. Jag skrek inte ens, utan jag ville visa hur allvarligt det var genom att jag tvärbromsade. Vilket gjorde att Adrians lilla huvud, som nu hade somnat om, bara for fram.
Ja.
Whiplash. Och sen så sa jag typ så här, jag stod på någon landsväg i närheten av Norrbo. Delsbo känner folk till, är det nära.
Mm.
Vid otroligt vackra Norrdellen som jag många gånger har cyklat runt.
Mm.
Och så sa jag att det här är så allvarligt så jag tänker typ inte starta bilen eller sånt där.
Ja. Men det gjorde du, för nu sitter du ju i bastun på Malen och spelar in.
Ja. Men det roliga då så skulle jag säga var att, så vi bråkade en massa, men
Vänta, Adrian... å andra sidan så kanske det blev lite bättre ljud om du hade suttit i bilen. Fast på andra sidan, ja, så hade du haft nackdelen sant. Av att ha haft massa skrikande och höjda röster och irriterade tonfall runt omkring det, vilket kanske...
Det hade aldrig funkat. Det hade varit kul i två minuter.
Ja, inverkat menligt på ljudkvaliteten också.
Ja, nej, det hade ingen gillat. Nej, så... Men det som hände då var att Adrian, när vi skrek på varandra och så här... började asgarva. Han tyckte det var så jävla roligt. Och så där har det varit flera gånger under bråken. Sara sa att Adrian, han snälltolkar alltid allting. Alltså när vi är sura vid andra, vi fultolkar alltid, tolkar tonfall.
Just det.
Varför låter du så bitchig, kan man säga.
Ja.
Det är du som lät bitchig.
Ja, just det.
Otroliga fultolkningar. Men han snälltolkar alltid allting. Ja. Så om vi skriker det värsta vi har, så är han så här, men gud, vilken rolig teater han spelar upp. Varför, det är ju otroligt.
Hur kan ni vara så roliga, tänker han. Och så skrattar han.
Hur fan kan ni vara så roliga? Så han satt och asgarvade. Ja. Och det blev någon slags comic relief som så ofta tidigare. Så att han har många gånger nu räddat oss under de här bilresorna.
Ja, för att då spricker alla upp i skratt. Och så får han vara glad i spriden. Ja.
Och det var också ett tecken på att om man har liksom brutit nacken så är det sällan man skrattar sådär.
Så att om, avslutningsvis så kan man sammanfatta den där historien som att om då, nu ska vi se, vad blir det då? Han är nu ett år drygt. Vi säger då, om 25 år så, ungefär, så kommer han vara den nya typ Jonathan Unge. För att han kommer ha varit så präglad av att han får folk att må bra och börja skratta. Så att då kommer han se det som sitt kall och det är hans grej i livet.
Det kommer, så kan det nog verkligen vara. Ja. Eller så skriver han bara liksom... Man kan ju göra mycket också med en så här skev uppväxt där alla sitter och bråkar.
Ja, men det kan ju också vara det här som Jonas Gardell beskriver i en komikers uppväxt. Men det var väl en annan typ av uppväxt egentligen än vad Adrian har, hoppas jag.
Mm, ja. Det tror jag.
Bra. Hörru du, nu måste jag faktiskt slänga ner lite olika grejer som jag har lagt fram på soffan i en väska för det att det ska vara färdigt till den här båtresan som jag ska företa.
Och jag måste bada illa kvickt.
Ja. Har du suttit liksom naken och spelat in idag?
Nej, det är det som är så jävla dumt att det kanske blir lite mer njutbart om jag inte haft chinos och en piqué på mig.
Ja, det är lite speciellt att sitta i en varm bastu och spela in med kläder på sig.
Ja, nej, det ska man inte göra.
Det är många konstigheter i den historien. Det är nästan lika konstigt som att vara nära vän med en tjej utan att ligga med henne, om man är man.
Ja, det kan vi väl också avråda ifrån. Hörrni, tack för att ni lyssnade. Vi hörs om en vecka.
Det gör vi. Hej.
Hej.
Please.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.